Tack Jesus för hjälparen den helige ande. Jag tackar dig för den helige andes närhet och närvaro. Jag tackar dig för att vi får välkomna dig, bjuda in dig till att du får säga vad du har tänkt i den här samlingen under den här gudstjänsten. Vi bara välkomnar dig. Gör ditt verk mitt ibland oss. Jag i mig själv kan inte göra någonting alls överhuvudtaget. Utan det är du som får göra verket i människors hjärtan. Jag ber, hjälp mig att jag kan vara känslig för din röst. Att jag kan tala det du vill ska sägas. Amen. I alla fall så är ett bibelord som har ringt inom mig den senaste veckan. Andra Samuelsboken 23 kapitlet vers 2. Det är alltså David som var kung i många, många år. Hans sista ord. Och då skriver han så här: Herrens ande har talat genom mig. Hans ord är på min tunga. Den bönen har jag haft inför det här mötet. Att Herrens ande ska tala genom mig och hans ord är på min tunga. I Zakaria 4 kapitlet vers 6 så står det så här: inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren. I den gamla översättningen, 1917 års översättning, så står det så här: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Jag kan alltså inte göra någonting själv. Jag är väldigt beroende utav den helige ande. I Nya testamentet så skriver Paulus i Galaterbrevet, det 5 kapitlet vers 25: om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Det vill säga att man kan lyssna, höra vad han vill för någonting. Och när han säger någonting i det inre, att man också följer honom och gör det. Jag har känt en längre tid också att när vi samlas till gudstjänst, inte alltid och inte alla sammanhang, så är det på något sätt att det har varit i många sammanhang att så fort det blir tyst så tänker man att då går man vidare, nu går vi vidare. Man har liksom ett sorts program som man ska följa. Och jag minns när jag gick en sån här predikantkurs då, alltså, i vissa sammanhang så kunde man inte predika mer än 10 minuter. Därför att sen ville de inte höra någonting mer. Vad jag vill säga med detta, det är inte det att tanken är att det ska vara långa möten. Det är inte det handlar om. Men jag upplever att man inte riktigt låter den helige ande få leda det han vill. Och därför så är det emellanåt en sorg inom mig att man kan be att helige ande led mötet, men på något sätt så låter man inte riktigt den helige ande få göra det. Jesus talar om den helige ande. Och framförallt i Johannes, jag ska titta på klockan också så att jag inte håller på för länge heller. Men i alla fall så talar Jesus om den helige ande. Och framförallt så talar han i Johannes evangeliet. det 14 kapitlet, 15 kapitlet och det 16 kapitlet om hjälparen, den helige ande. Och han säger så här, Johannes, det 14 kapitlet ifrån vers 12 eller 15. Om ni älskar mig, håller ni fast med mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen känner honom inte, men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Det kommer förmodligen bli en hel del bibelord där också. Och spelas det här in, så lyssna på det efterhand, eller om ni skriver upp det också. Och ni kanske funderar på varför blir det så mycket bibelord. Jo, Jesus själv säger så här också i Johannes 14 och 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska undervisa er och påminna er om allt vad jag har sagt. Det vill säga en påminnelse om det ord som har uttalats i den här skriften, Bibeln. Därför så blir det mycket bibelord också. Men i alla fall, Jesus säger en annan hjälpare. Hjälpare, det grekiska ordet för hjälpare är parakletos. Och det betyder ordagrant en som har blivit tillkallad. Att agera i någon annans räkning. Hjälparen, den helige ande. Jesus säger i det 16 kapitlet ifrån vers 7. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort så kommer inte hjälpare till er. Och när jag går bort så ska jag sända honom till er. Och när han kommer så ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd därför att de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, till denna världens första är dömd. Märkte ni det första? Han ska överbevisa om synd. Och synd i gamla testamentet, det var ju brott mot lagen. Men synd i det nya förbundet, det är framför allt att man inte tror på evangeliet. Att man inte tror på Jesus Kristus. Det är det som den helige ande ska överbevisa människan om. Synden, det vill säga att man är borta ifrån Gud. Och när Jesus säger så här att den helige ande ska komma och bo i er. Ty ni känner honom. Att känna en person. Att lära sig känna en person. Det stod här utanför. Lär känna den helige ande. Det är väldigt lätt att man kan fastna i ett mönster och tänka att det går till på ett speciellt sätt. Att det är en väldig kraft som kommer. Och det är ju sant också. Det hände ju lärjungarna att den helige ande kom plötsligt och de började tala det främmande språk. Allt eftersom vad då anden ingav dem. Men den helige ande är så mycket, mycket mer. Han är inte någonting diffust. Någon sorts abstrakt som man inte riktigt kan ta på. Det är någon sorts kraft eller så. Utan den helige ande har personliga egenskaper. Ja, hur lär man känna en person? Högre. Genom att man umgås. Eller hur? Om jag inte umgås med en person utan bara liksom ser den på långt håll, då lär jag inte känna den personen. Eller hur? När man umgås så innebär det också, om man ska lära känna en person, att man kommunicerar. Och här tror jag att vi gör fel många gånger som kristna. Vi har en monolog. Vi har inte en dialog. Och det har jag ju fastnat många gånger också. Man kommer till Gud och man ber, kär Gud, gör det och det och det. Och så har man en världens lång, jättestor bönelista. Liksom. Och så är det ungefär som att han tänker att, ja, men när ska jag få komma och säga någonting? Liksom. Det handlar om en kommunikation. Det är som ett äktenskap. Det är inte bara en som kan tala. Båda behöver ju tala. Men det innebär någonting mer också. Lyssna. Det är ju någonting speciellt att vi har två öron och en mun, eller hur? Jakob skriver i 1:19. En människa ska vara snar att tala. Nej, snar att höra. Och sen att tala. Och sen till vrede. Att lära känna en person innebär också ett aktivt lyssnande. Vad innebär med ett aktivt lyssnande? Man försöker sätta sig in hur personen tänker. Intentioner. Jag kan ge ett exempel. Och här talar jag till männen som sitter här. Om jag och min fru är ute och åker bil och så sen så kommer vi förbi en plats och på höger sida så är det en väg upp och så sen så är det ett café. Så säger min fru så här: vilket mysigt ställe. Och då kan det vara lätt att säga, ja visst, det är trevligt, och så fortsätter man att köra. Men vad innebär det? Du skrattar där, du Flina, du vet vad det innebär. Yes. Det innebär att din fru vill att du ska åka upp dit. Det är när man lär känna en person. Det vill säga, det var ingen tydlighet i intentionen, eller hur? Utan det var liksom att du skulle komma på det på något sätt. Då. Och se, det handlar också om den helige ande. Att lära känna honom. Han är en gentleman. Och den helige ande, ofta så kommer han så på det sättet att när Jesus döpte sig så sänkte sig Guds ande ner över honom och blev kvar över honom. Det var inte liksom dunder och brak och sånt där, utan sänkte sig ner. Har ni märkt någon gång att när ni bara upplever att Guds ande sänker sig ner i samlingen? Är någon av er som har märkt det? Inte att det var liksom fyrverkeri och det var liksom folk som har ramlat hit och dit och sådär, utan det bara känner i atmosfären att nu är Guds ande här. Och det är någonting speciellt med det också. Man känner den här gemenskapen och framförallt så känner man den här värmen, eller hur? Så därför så är det viktigt att man tar sig tid för att lära känna en person. Så tar det ju tid. Det finns ju många som säger, ja, jag vet ju vem Zlatan Ibrahimovic är. Jag kan allt om han. Men har ingen relation med honom. Zlatan vet ju inte vem den personen är. Eller hur? Men man kan ha tagit reda på en massa saker. Du kan ta reda på en massa saker i Bibeln. Du kan ha massa kunskap som du, ja men det här kan jag, det här vet jag. Men du har inte den här relationen. Och där tror jag vi har missat, jag själv också, där tror jag vi har missat väldigt mycket. Vi har inte lyssnat. Vad vill den helige ande för någonting? En annan sak det är det att ta sig tid, det är ju faktiskt att prioritera. Det är ingenting som bara liksom bara kommer bara så här liksom. Det är lite grann så här att om jag ska ut och springa och sånt där, va? Det går inte om jag bara ska springa när jag känner för det. Jag vet själv av erfarenhet att man måste tvingas ut emellanåt. Men efteråt man gjort det, det är så pass mycket skönare. Att ta sig tid. Ni vet att när vi läser i Bibeln, de här så kallade Nu ska vi inte upphöja människor, va? Men man brukar säga Guds män då, va? Mose exempelvis. Man brukar säga Johannes döparen, Paulus, vilka Guds män. Men vad var det som kännetecknade dem egentligen? Det var det att de hade tagit sig tid med att lyssna ifrån Gud. Mose, han var faktiskt ute i öknen i 40 år innan han hade blivit så tillräckligt ödmjuk så att Gud kunde använda honom till att befria folket ifrån Egypten. Johannes döparen, han var också ute i öknen. Det står så här i Lukas 1:80, så står det då att men barnet växte upp och han blev vad då? Han blev starkare. Nej, i anden. Han blev starkare i anden. Och sen så kom tiden då när han skulle träda fram för Israels folk. Han var ute i öknen. Han var ute i öde trakter. Paulus samma sak också. Han var också i ensamheten. Och Jesus själv, han var ju i öknen. Och där står det att han frestades utav djävulen. Vad tänker ni på när ni, när jag säger öken, vad tänker ni på? Öken. Sand. Något mer då? Ensamhet. Torka. Vet ni vad det hebreiska ordet midbar betyder egentligen? Midbar. Ordets plats. Ordets plats. Jesus, han var ledd av den helige ande ut i öknen för att han skulle frestas. Vad gjorde Jesus? Han bemötte djävulens alla anklagelser med det står skrivet. Det står skrivet. Det vill säga att öknen, det är en plats när du får fylla dig med Guds ord. Och som du sa, i öknen så finns det oaser. Och när det gäller oaser så är, finns det ju då, det är lite olika storlekar på dem, men det finns ju palmer. Det finns palmens frukt och det finns vattenkällor. Och då kan vi koppla ihop det med i öknen att vattenkällan får vara flödet, det vill säga den helige andes flöde i ens liv. Och palmens frukt får vara ordet. När ordet och anden kopplas samman så sker det någonting. Och det här är med att ta den här tiden. Det är så oerhört viktigt. För att idag finns det mycket som vill ta vår tid. Det märker ni väl. Det är alla möjliga. Facebook och du ska gå in där nu. Nu har du inte varit inne på ett tag och det är dags för dig att gå in. Och det finns någon som väntar efter dig. Det finns en som väntar mera på dig än vad du väntar på den helige ande. I Jakobs brev, det fjärde kapitlet, vers 5, så står det, eller menar ni att det tomma ordet i skriften säger, avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo hos er. Man kan också översätta till med kärlekens iver längtar den helige ande efter dig. Men det handlar om att vi själv måste ta ett initiativ för att låta honom få arbeta och jobba med oss. Öknen, ordets plats. Jesus själv i Lukas 5:16 så står det, men han drog sig ofta undan till öde platser för att vad då? Be. I Lukas 11 kapitlet så står det om att Jesus, de var på en plats, lärjungarna och Jesus. Och sen så står det om att Jesus kom tillbaks. Och då säger en lärjungar så här: Herre, lär oss att be. Nu är det bara vad jag själv upplevt när jag läste det sammanhanget. Jag tror att varför de ställde den frågan till honom, det var helt enkelt att du har varit borta så länge. Vi kan inte be så där länge. Hjälp oss att be. Men Jesus hade en relation med fadern. Han umgicks med fadern. Det var inte bara liksom att han bad till fadern liksom, va? Utan de hade en relation sinsemellan. Och då går tiden. Har ni märkt det också när ni har en relation? Ni ringer till någon, ni pratar med någon som ni verkligen tycker om. Plötsligt, oj då, va? Har vi pratat telefon en timme? Du kan få den relationen med Guds helige ande. Så att den här tiden, det blir inte som ibland man kan uppleva om man ska be liksom att oj då, nu har jag liksom, det går så trögt det här liksom. Jesus säger så här i Lukas 9:23: Och någon vill följa mig, så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors på sig och följa mig. Det här är någonting som inte kanske så ofta predikas om egentligen. Att ta sitt kors var dag. Vad innebär det? Att ta sitt kors. Det är inte Jesu kors vi ska bära, utan vårt eget kors. Det innebär att man är beredd på att man kan få lida hån, förakt, förföljelse. Därför att man står upp för Jesus Kristus. Man skäms inte för Jesus. Man skäms inte för evangeliet. Men det handlar om en sak till också. Det handlar om att döda köttets gärningar. Hebreerbrevets författare, förmodligen Paulus, han skriver så här i Hebreerbrevet, 12 kapitlet, vers 1. Efter kapitlet om troshjältarna. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som vad då snärjer oss så hårt, för att löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Synd, alltså särskilt synden. Lars-Åke sa så här att det handlar inte bara om engångsupplevelse, liksom att 1972 den 11 december då tog jag emot dopet i den helige ande. Ja, där har jag liksom grejen, va? Utan det handlar om att återigen uppfyllas av den helige ande. Att döda köttets gärningar, och det låter ju väldigt jobbigt, eller hur? Men då ska jag komma med ett bibelord. Petrus skriver i första Petrusbrevet 1 och 2: Första Petrusbrevet 1 och 2. Det ska jag slå upp faktiskt. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Att ni helgas genom anden. Vad innebär det? Du är inte ensam än. Du ska samarbeta med den helige ande. Därför att om du inte samarbetar med den helige ande, då blir bara jobbet och allting. Va? Det kommer inte att funka överhuvudtaget. Så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Vad innebär det då? Jo, det handlar om att du inte 1972 eller vad du sa då bad jag om syndernas förlåtelse. Allt är klart. Jag är frälst. Jag är Guds barn. Johannes skriver i första Johannesbrevet 1 och 9: Om ni bekänner era synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter er era synder och renar er ifrån all orättfärdighet. Vad innebär det? Att vara öppen för när Guds ande talar till dig om du har gjort någonting fel, att du bekänner det och ber blodets, Jesu blods rening. Det är det det handlar om. Så att det är den helige ande som ska överbevisa dig. Och nu är det viktigt att komma ihåg att det handlar inte om att du ska känna att om du känner dig dålig, du får tanke på jag har inte läst Bibeln tillräckligt, jag har inte bett tillräckligt. Det kommer inte från den helige ande, utan det kommer från åklagaren, djävulen själv. Du är värdelös som kristen, skärp det. Det är inte Guds ande. Den helige ande, han kommer att tala till dig specifikt om det är någonting som du har gjort kanske mot någon annan person. Det du sa till den personen igår, det var inte alls bra. Exempel kan det vara då. Så den helige ande, han är alltså en gentleman. Han kommer inte med en massa fördömelser, utan han kommer med vad då? Sanningen. Han kommer med sanningen. Det är sanningen som ska komma fram. Därför att när sanningen kommer fram, det är då du kan bli fri. Men så länge sanningen inte kommer fram, så blir du inte fri. Och det är det som jag har känt, att det, man får inte predika om synd exempelvis. Det är ju hemskt. Därför att det måste ju uppenbaras vad som finns i människans hjärta, så att den blir medveten om det, så att den kan omvända sig till Jesus, be om blodets rening, så att människan blir fri. Idag är det många kristna som är bundna därför att de inte har omvänt sig. Och jag är så glad för den här församlingen, att här får jag stå och överlåta mig till Guds ande, tro på att han leder det ord jag säger. Jag har inte förberett på det sättet att jag skriver ner så här punktvis, så här ska jag predika om. Och då kanske ni tänker så här, jaha, är det bara gå fram liksom och bara predika hur som helst? Och så? Nej, det är det inte. Utan det är att man inte bara en dag innan förbereder sig för en predikan, utan det är att man är i ordet. Det är att man är öppen för Guds ande. Apostlagärningarna 5 kapitel vers 29 så står om att när Petrus och Johannes, när de blev anklagade för att de hade berättat om Jesus Kristus, att de inte fick göra det utan de skulle förbjuda dem. Och då säger de i den 19 versen här, man måste lyda Gud mer än människor. Vers 29, Gud ger helig ande åt dem som lyder. Gud ger helig ande åt dem som lyder. Det handlar inte om att ha bara en teoretisk tro, utan det handlar om att vara aktiv. Det handlar om att våga gå på vattnet, som jag sagt vid ett antal tillfällen. Att Gud leder steg för steg. Varför gör han det, att han leder steg för steg och han inte talar om hela grejen på en gång? Jo, det finns ett svar på det. Han vill se om vi litar på honom eller inte. Det är så mycket lättare om vi skulle få allting serverat så här. Det. Ja, då gör vi det. Än att han säger så här, exempelvis Apostlagärningen 8 kapitlet om den etiopiska hovmannen. Gå ner vägen som leder mot Gaza. Den är öde. Vilken konstig mening alltså. Gå dit, det finns ingen människa där. Han gick ju, Filippos. Och när han kom fram, det var då den etiopiska hovmannen kom. Och han fick inleda då ett samtal med honom som gjorde att han blev frälst. Och sen säger han så här, vad är det som hindrar att jag döpes? Det var inga väntan på ett halvår innan de skulle döpas, utan det var, nej men det är bara, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Ja, vi stiger ur vagnen och så döper jag. Det var inget konstigt med det. Så det handlar om att våga också. Det här med, och så en sak till också, det är det att för att bli ledd av den heliga ande, att få den här frimodigheten, så handlar det också om att välja en plats. Den här platsen kan ju vara så olika. Det kan ju vara exempelvis att du går upp på ett berg, du kan vara ute på en fält, någon äng eller så där. Det viktiga är att du är själv. Det är ingenting som stör dig. Vad är det Jesus säger i Matteus 6 kapitlet i vers 6? Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda, vad då? Han ska belöna dig. Ni vet att kammare, det grekiska ordet för det är tameon. Och det var alltså ett lagerutrymme på den tiden där de hade sina mest värdefulla ägodelar. De hade liksom undangömt. Vad syftar det på? De hade alltså skatter där. Det syftar på att när du går in i din kammare så kommer då Gud att belöna dig. Med vad då? Jag tänker så här. Han kommer att belöna dig med hans närvaro. Den heliga andes närhet. Han kommer att belöna dig att du vågar ta steg. Han kommer att belöna dig att vara frimodig. Och de här orden som jag hade fått att vänta och plötsligt, det hade att göra med att Jesus sa till lärjungarna att ni ska vänta på vad min fader har lovat, att sända den heliga ande hjälparen. Lärjungarna visste inte vad det var för någonting. Vad gjorde de för någonting? Apostlagärningarna 1:14. De samlade sig över salen och de bad enhetligt. Det var inte bara så att de väntade, bara liksom en allmän väntan. Ja, det får väl bli som det blir. Liksom. Ja. De bad enhetlig bön. När jag spelar min gitarr här, va, så måste strängarna, de måste vara stämda, annars låter det bedrövligt. Det var ingen kiv och det var inga liksom förtal gentemot varandra, utan de bara kom samman i enhet och väntade, och sen plötsligt så kom Guds ande. Och Jesus säger så här också att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och ni ska vittna om mig i vad då? Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vad innebär det? Fri modighet. När den helige ande kommer över er så får ni den här frimodigheten. Inte i egen kraft. Och därför, det finns några här som har tankar på, jag kan inte, jag klarar inte av det. I Jesu namn så näps jag de tankarna. Paulus, han skriver om att jag har mäktiga vapen att bryta ner felaktiga tankebyggnader. Alltså tankebyggnader. Gud, den helige ande vill använda er var och en på ditt personliga sätt. Han är en gentleman, han stöper inte in alla människor i samma liksom form, va? Utan vi är olika. Och det är väl underbart. Efesierbrevet 4:30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått ett sigill för förlossningens dag. Vad innebär det för någonting? Den helige ande har känslor. Och det är väldigt intressant när man läser i Efesierbrevet, det fjärde kapitlet, innan den versen, 29 versen, så står det: låt inget oanständigt tal komma fram. Tala bara det som är gott. Efter vers 30 så står det vidare om att ingen vrede och skrikan allt ska komma fram. Vad innebär det för någonting? Och här har vi alla syndat. Jag själv, alla. Ingen kan svära sig fri från det. Vi har alla bedrövat den helige ande genom att vi har haft åsikter och tankar om vissa personer och sagt si eller så. Förtal, avund. Vad det handlar om, det viktigaste, det är inte andens gåvor. Det viktigaste är andens frukt. Galaterbrevet 5:22. Där står om andens frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och vad då? Självbehärskning, återhållsamhet. Sådant är lagen inte emot. Den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det är då det kommer vers 25. Om vi har liv genom den heliga ande, låt oss då även följa anden. Och så kommer det här. Och det här, nu ska jag säga någonting som jag tror att många har haft problem med. Vers 26. Låt oss inte söka tom ära. Inte utmana varandra. Inte avundas varandra. Jag talar det här till största del om kristet ledarskap. Tyvärr är det många som söker bekräftelser ifrån människor istället för att bekräftelsen ska komma ifrån Gud. När jag talar sånt här så vet jag att det är många som inte tycker om att höra det här. Till och med kanske går emot en. Men frågan är, om vi går tillbaka till Apostlagärningarna 5 kapitlet. Ska man lyda människor mer än Gud? Eller ska man lyda Gud mer än människor? Vad är det som ska vara, så att säga, styrande i mitt liv? Det här ordet. Det är Bibeln. Vad Jesus säger för någonting. Vad den helige ande påminner för någonting. Och här behövs det en förkrosselse över Guds folk. Och framförallt ledarskap. En förkrosselse för att vi ska inte söka tom ära, inte utmana varandra genom att säga att jag har mycket större församling än vad du har, så att jag liksom räknar sig lite grann mer. Det här hierarkier, det finns ingen hierarki i Guds ögon. Jesus, han säger till och med så här: ni ska inte kalla någon för lärare, det finns bara en lärare. Det vill säga han drar ett streck. Och det här kan ju kännas tufft. Du kanske kommer hit och tänker att nu vill jag ta del av den heliga ande och det ska vara underbart, det ska kittla. Och jag längtar efter att få rulla runt lite grann här. Och det finns faktiskt de som har varit med om det. Men det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är att det sker en förändring på din insida. Lars-Åke predikade om sinnets förnyelse för ett antal månader sedan då. Vad handlar helgelsen om för någonting? Jo, det handlar om att bli mer och mer lik Jesus. Filipperbrevet 2:5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och här har jag gått bet på många gånger. När man själv liksom vill försvara sig kanske. Eller att man till och med ibland nästan vill ge igen. Liksom, för man känner sig förorättad. Nej, du ska förlåta. Du ska välsigna. Det där tar jag hand om. Men många gånger vill vi ju försöka ta hand om det själv på något sätt då. Det handlar om att vi ska bli mer och mer lik Jesus. Det här mötet är jag övertygad om att du kommer att få en ny inspiration. En inspiration att lära känna den helige ande. Inom pingst så har det betonats väldigt mycket om dopet i den helige ande, tungotal. Men tyvärr har det också, jag är själv uppvuxen i pingstsammanhang, det har blivit liksom en låda. Ja, men huvudsaken du ber i tungor, sen är allt bra liksom. Men som jag sa tidigare, den helige ande är så mycket, mycket mer. Du kan få bli uppfylld av den helige ande. Han kan, exempel som det står i andra Moseboken, det 31 kapitlet om de här konsthantverkarna, att det var Guds ande som kom över dem. Med vishet, kunskap och skicklighet i hantverk. Den helige ande är så mycket, mycket mer än vad vi kan tänka. Lars-Åke nämnde om det här i Emmausvandrarna också. Att han öppnade deras ögon. Han vill öppna hjärtats ögon för dig den här kvällen. Och han vill framförallt öppna dina öron så att du kan höra vad han vill säga. I första Johannesbrevet 2:27 så står det så här: vad det beträffar så förblir er den smörjelse som ni har tagit emot utav honom, och ni behöver inte någon som vadå undervisa er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Du måste inte fara överallt för att söka olika förkunnare. Du kan själv höra ifrån den helige ande. Du kan själv få den här vissheten om, men jag kan ju höra. Jag är inte någonting som står här, någonting för mer än er. Vi är alla lika mycket värda. Det finns alltså någonting som är deponerat i var och en utav er som Gud vill frigöra, så att du blir fri och får den här frimodigheten att berätta om Jesus Kristus. Och jag är så glad för just nu när jag kör taxi. Många tycker att taxi, vad är det för jobb? Det är ju, ja, det är liksom mest bara, och det är faktiskt så att det är ganska roligt också, för att när jag kommer så brukar de säga: va? Är det en svensk som kommer? Ja, så ja, det är en svensk. Och då minns jag speciellt vid ett tillfälle, och han var jätteglad då, för att alltså det är inget fel på de som kommer från andra länder. Det är det ju absolut inte. Men han hade problem att prata för att de, ja, förstod inte varandra. Så det var svårt med kommunikation. Och men vad bra, det kommer en svensk, nu kan jag prata och vi förstår varandra. Liksom. Ja, och det är ju så sällan det händer, så han då. Det lustiga var ju liksom, samma dag när han skulle tillbaka från vårdcentralen, då var det jag som fick samma körning. Och då bara liksom vaxna liksom, va? Två gånger, det händer ju inte, så ändå samma person liksom. Så att jag tycker det är härligt att köra taxi, för att man möter så många människor, och man kan alltså, när man lyssnar in, det är inte så att man går på som en bulldozer liksom, att nu måste jag ta emot Jesus, men man lyssnar in. Det kan vara ett ord. Den här mannen som sa i Matteus 8 kapitlet om den här sonen som, eller tjänaren som var sjuk. Säg bara ett ord. Säg bara ett ord. Eller det kan vara att du bara visar, du ser glad ut eller sånt här då. Sen är det ju Gud som tar hand om allting då. Du börjar verka i den här personens hjärta. Och det är det som han vill göra. Och nu ser jag att klockan, jag får nu ursäkt att jag håller på så länge, men det är ganska märkligt där, men alltså det, ja, det var ju som jag ska säga lite kort också, att innan eller när Sovjetunionen, när det liksom rasade samman och sånt här, då blev det öppet för att evangeliet fick komma in i Ryssland. Och då läste jag en bok, jag tror det var Carl Gustav Severin då, som hade skrivit den då, att när jag kom dit då, liksom, då, Och de kan ju se väldigt sådana här, många av dem var ju militärer men hade ju tagit emot Jesus, men de kunde fortfarande se lite så här tuffa ut liksom. Så spände de ögonen Carl Gustav, så sa de så här: kom ihåg en sak. Ja, vadå, sa Carl Gustav. Det ska vara långa möten. Och vi skrattade åt det, va? Men det fanns en poäng i det. Det var det att de var hungriga. De var hungriga. Det var inte så liksom att nu ska vi sätta system här och se, visa hur länge du orkar innan du faller ihop liksom, utan de var hungriga. I morse läste jag i Lukas att människorna som samlades omkring Jesus, det är ganska märkligt uttryck, de hängde vid hans läppar. Vilket konstigt uttryck. De hängde vid hans läppar. Det vill säga, de var fokuserade. Och det är det som vi behöver få uppleva, att vi dras till hans närvaro och att det är Guds ord som ska ha framgång. Det vill säga att när ordet talas ut så verkar anden, och att ni ska få tro till det. Jag skulle vilja säga så här, att om du skulle kunna spela något, jag tyckte den här var väldigt, väldigt, den tog tag i mig, rena mig med den från den andra. Och nu skulle jag vilja bjuda in dig till att du som vill verkligen ta emot vad Guds ande vill göra i ditt liv, att du kommer fram hit, så ska jag bara be en kort bön. Jag ska inte pressa och trycka och hålla på och sånt där, va? Utan jag ska bara tro på att när jag ber det, va, så sker någonting. Men då vill jag säga så här: du ska inte komma fram om du bara tänker att någon annan kommer fram. Du ska inte komma fram om du tänker att nu ska jag bara få någon härlig dusch liksom. Utan att du verkligen vill. Du vill verkligen lära känna Guds ande. Du vill höra honom börja tala till dig. Och att du har den här längtan att du ska lyda. Därför att frimodighet, det bär med sig stor lön. Och att du ska kunna urskilja vad som kommer ifrån Gud och vad som inte kommer ifrån Gud. Det är mycket idag som inte alls kommer från Gud, men människor blir vilseledda. Varför det? De läser inte Bibeln själv. De har inte den här relationen med honom. Det står ju också, Jesus säger det också, att många ska ju bli förvillade den sista tiden. Men det tror jag inte att ni vill. Jag tror att det finns en längtan här. Så att kom fram, Kristina kan hjälpa mig att be också. Och jag kan gärna också smörja med olja om det är någon som vill ha det också. Så kan du